så mörk är natten i midvintertid. Invirade filtar för att hålla värmen i hennes lägenhet, som aldrig verkar ha fungerande element, sitter en kvinna. Om bara min hyresvärd kunde höja temperaturen, tänkte hon för sig själv. Men de måste ju gå med vinst förstås. Skönt att det har blivit december så jag kan julpynta åtminstone. Det gör det lite mysigare. Plötsligt lyser mobilen upp. Det är ett mejl från Uppsala hem. Ett meddelande till alla i området Pepparkakshuset. Ni får inte ha julkransar på ytterdörren. Det utgör en brandrisk och förhindrar framkomlighet. Kransar får ni ha innanför dörren.
Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Uppsala märker ditt bra. Bättre än alla andra städer här i Norden. Jag vågar till och med påstå, ja. Bättre än någon annan fläck på hela jorden.
Du talar som en häst. Uppsala är bäst. Bäst utav allt som finns på denna sidan solen. Och maken till en stan. Vilset har med fan. Letar du också från ett stan.
Hej och välkomna till What's Uppsala. Vi är en podd om lokalpolitik från ett vänsterperspektiv. Jag heter David och som vanligt med mig har jag...
Hanna.
Vilken fin saga du just läste.
Ja, tack.
Baserad på verkliga händelser.
Verkliga händelser. Ja, nej, jag fick ju ett väldigt icke-julfridsaktigt mejl från min hyresvärd. Där de påpekar att vi får inte ha julkransar på dörren för att det förhindrar framkomlighet och kan vara en brandrisk. Man får inte ha någonting ute i trapphuset.
Ja, om det är någonting julkransar gör så är det ju just att förhindra framkomlighet och vara brandrisk, så det förstår jag helt.
Ja, det är ju väldigt vanligt att just det börjar brinna och så kan man inte ta sig ut för att det är en julkrans som sitter i vägen. Ja, nej, det är bara, det blir ju extra komiskt för att nu ska jag ju flytta därifrån, så att, kan vi, men huset jag bor i heter ju faktiskt Pepparkakshuset, ja, så det blir ju riktigt, det är sån julskurkkänsla över Uppsala hem i det läget.
Ja, nej, men det är märkligt, det är verkligen, ja, alltså man måste vara lite galen för att skriva det mejlet, eller jag menar, gud, vem... Det är en så konstig sak, för det är, jag tror det är så svårt att liksom organiskt bry sig om det här. Det är verkligen en väldigt speciell miljö som måste till för att man ska bry sig om att folk har fucking julkansar.
Ja, alltså jag led ju ganska mycket med den personen som mejlar, för att jag föreställer mig att det inte nödvändigtvis är så att den som mejlar ut det är den som är den här paragrafryttaren och tycker att ni får inte ha julkransar, för man får inte ha någonting ute i trapphuset, utan det är någon som liksom tvingas göra det.
Ja.
Och förstår också det komiska i att skicka ut det här fåniga mejlet. Ja. Men inte kan göra någonting åt det. För att det är en arbetsuppgift att påpeka det här.
Ja, nej men exakt. Precis, du har nog rätt. Det är liksom inte en enskild person som har tagit beslutet, utan det är liksom ett system som gör så att folk är så här: och nej, om jag inte förbjuder julkransar. Så,
ja. Ja, men jag har ändå haft lite kul att föreställa mig det här mötet när de har tagit upp det på Uppsala hem. Att nu har vi märkt att det är väldigt mycket julkransar här. Det borde vi sätta stopp för.
Ja. När jag tänker på min lilla trappuppgång så tror jag att jag och mina grannar bara helt organiskt har beslutat oss för att inte ha några julkransar. Så kan man också göra. Det är ändå fint. Det kanske är för att man bor i ett ställe som heter Pepparkakshuset som man känner sig tvungen. Men...
Exakt, man har inte så mycket val då. Men vad tänkte du prata om idag, David?
Men vi har lite nyheter att ta upp.
Ja, det var ju ett litet tag som vi spelade in nu.
Ja, exakt.
På grund av omständigheter som typ...
Framförallt mitt fel, måste jag säga. Men så kan det gå.
Ja, du skulle ha fest och grejer.
Ja, hårt. Precis. Jag hade egentligen tänkt prata om budget och det kommer jag väl göra lite ändå. Jag har... blev lite besviken. Jag kan spoila det. Vi kommer dit. Men precis. Och sen har du förberett en liten grej på slutet också.
Ja, eller hur? Jag har en liten överraskning.
Spännande. Okej. Men då börjar vi med det jag förmodar liksom, att alla våra lyssnare liksom har suttit och väntat på i flera veckor att vi ska prata om vilket är Dragon Gate har sålts. Och vi har väl egentligen inte så himla mycket att säga om det, tror jag. Jag kände bara att
Det har inte hänt så jättemycket. Det är inga jätte... Det är inget jättespännande. Nej, de som har valt inte att ta över det. Men det är väl
Aroslättens fastigheter heter de. Så de äger fastigheter typ i Uppsala och runt omkring.
Ja.
Och de, det de har sagt om det är väl att det är ett bra läge ut med E4:an och att det är liksom en ikonisk plats. Så de tänkte bara sätta upp lite saker kring Dragongate för att folk ändå stannar där. Liksom. Uppenbarligen, när vi gjorde vårt avsnitt i somras om Dragongate så träffade vi ju på flera som bara stannade där för att det är ett konstigt ställe. Liksom. Så det är väl planen. Och det är väl inte så där jättespännande, men om det hjälper till att bevara Dragongate så är jag ändå för.
Ja, men samma här. De vill ju sätta upp elbilsladdningsstationer där också, vilket kommunen tyckte var jättebra. För att det är väldigt svårt med elinfrastrukturen i den delen av Uppland.
Just det.
Tydligen. Nej, men så det är väl superbra. De vill ju också öppna upp Dragongate så småningom som hotellverksamhet igen. Men det är ju inte helt klart än.
Många
många försök
har gjort. Men jag hoppas bara det. Vi kommer ju aldrig upp i tillräckligt med pengar i allt åt alla Patreonen för att själva kunna köpa det.
Nej, det är ju tråkigt.
Men vem vet, nästa kongress, då tycker jag att vi ska sikta på porten till öster, helt enkelt.
Alltså, det är ju ett bra mål för socialcentren.
Ja.
Nej, men det är ju trist att det kanske inte är våra rave-idéer eller live-idéer och sådär. Liksom. Men vi får ju se. Det är ju inte kört än.
Nej, men det är väl rimligt. Jag tror när vi gjorde Dragongate-avsnittet tror jag vi tyckte så här, rave på Dragongate är en jättebra idé. Men problemet är, det är typ lite jobbigt att ta sig till och det är liksom lite så här fel dimensioner för att rave, tänker jag. Det är lite så här, ja, skitsamma. Så det kanske är en sån grej som är en bättre idé på pappret, även om det är väldigt kul liksom. Det är bara elbilsladdstolpar och, jag ska säga det ordet igen, bara elbilsladdstolpar och typ ett fik eller något kanske är bara rimlig nivå att sätta det på. Men ja. Nej, men vi kan väl bara önska alla inblandade lycka till. Ja, nästa grej är då kulturhuvudstaden.
Ja.
Det var ju två städer som... Det var två städer i Sverige som fanns kvar i ansökningsprocessen. Det är många trogna lyssnare kanske redan känner till det här, men som det funkar så är det liksom, man har i förväg bestämt två länder som ska vara sin kulturhuvudstad. 2029 är det Polen och Sverige då.
Mm.
Och det var flera som var i olika steg i ansökningen, men till slut var det Uppsala och Kiruna kvar. Och det var inte Uppsala som vann.
Nej, det var det ju inte.
Uppsala kom alltså sist. det är ju eventuellt tråkiga nyheter. Om vi ska vara ärliga så, jag vet inte om det är så värt att vara kulturhuvudstad. Alltså, man får till exempel pengar av staten för att genomföra kulturhuvudstadsåret.
Mm.
Så på så sätt kan det är bra att man får pengar av staten för som man kan ge till den lokala kulturen. Men det man erfor i till exempel Umeå som var sist det var i Sverige var att det liksom kostade mer än vad man tjänade på det. Och så.
Ja, precis.
Så det kanske hade blivit dåligt. Men det är fortfarande lite surt tycker jag som lokalpatriot. Ja.
Det var ju många kulturpersoner i Uppsala när de intervjuade som kulturhuvudstadsåret innan som tyckte att det var en bra grej i alla fall, eller som hade höga förhoppningar om att det skulle lyfta Uppsalas kulturliv.
Ja.
Så att,
de kan ha rätt. Ja, jag alltså, kan se det.
Vi behöver ju mer pengar till kulturen, det är ju ett som är säkert i alla fall. Men ja, nej, jag vet inte. Jag tycker väl att det är... Vi har kanske lite olika åsikter om det, men jag kan väl förstå varför Kiruna vann.
Ja, så temat Uppsala sökte med var Between the Lines. Och det syftar på, kontaktytorna mellan olika delar av staden. De skriver till exempel, med vår snabba tillväxt, stora investeringar i infrastruktur och ökande sociala klyftor vill vi utforska hur livet mellan linjerna, de fysiska, sociala och metaforiska, kan fånga det osynliga och osagda.
Mm. Det vill säga spårvagnen.
Ja, precis. Det handlar bland annat om spårvagnen. Det är fett. Men,
vilket också går igenom lite olika typer av områden.
Ja, just det. Precis. Det går igenom
Gottsunda och
Nybygd, linjerna som delar upp satsgränserna. Ja, det finns inga sådana linjer på riktigt. Men,
nej, men det finns alltid sådana mentala linjer.
Ja, precis. Nej, det jag menar är statsgränserna är dåligt definierade.
Liksom. Jaha.
Mm. Men skitsamma. Sidospår. Ja, Kirunas tema är då movement below ground on earth in space.
Ja, fett.
Precis. Below ground syftar väl på gruvan helt enkelt.
Ja.
In space, vad är det de har? De har något.
De har väldigt rymdstationer.
Ja, precis. Och så on earth är väl stället där all kultur händer då, förmodar jag. Precis, de skriver i sin ansökan they, alltså de här temana, relate to a Sami worldview where the world is divided into three spheres, the heavenly, the earthly and the underground. Men du diggade Kirunas ansökan.
Nej, men jag tycker den var snygg. Och jag, innan var vi också av åsikten så här, men vad ska Kiruna ha att komma med? De håller på med en flytt. Men ja, när jag läste så tycker jag väl ändå att de försökte på något sätt, alltså nu har ju inte jag pratat med ens mina vänner som är från Kiruna om det här, men det känns som att de ändå försöker bygga ihop någonting med kulturhuvudstaden och flytten.
Mm.
Och försöker skapa någon typ av möjlighet för staden och liksom växa i en ny riktning tack vare det. Vilket vi också var Uppsala vill göra, visserligen. Ja. Men jag tycker väl kanske att kulturen framkommer lite mer och liksom staden på något sätt i Kirunas än i Uppsala. Så Uppsala känns lite spretig, jag vet inte.
Men jag gillar ändå. Okej, men jag köper att jag förstår varför man tycker att Kirunas är bättre. Jag gillar ändå Uppsala mer, men jag tror att jag också är lite självmedveten om att det är lite så här halvkonstig åsikt. Men jag tycker ändå de här vad ska man säga, fokuset på så här kontaktytor mellan olika saker. Jag tycker bara att det är ett intressant koncept.
Ja, men det gillar jag också. Jag tror bara att Kiruna kanske gjorde ett lite bättre jobb med att göra någonting som är lite mer konceptuellt starkt liksom. Ja. Att de lyckas presentera lite mer. Sen tycker jag väl att Uppsalas val av typsnitt är märkligt på det temat. Eller så här, det binds inte ihop så himla bra grafiskt.
Ja.
Vilket jag tror spelar lite roll också.
Ja, alltså, i programmet. Första sidan på Kirunas ansökan är väldigt fin.
Den är jättesnygg.
Får man ge dem.
Ja.
Så absolut. Nej, men jag tänkte en sak jag hakade upp mig lite på när jag läste det är ska inleda genom att demonstrera det här med en kommentar från Mats Tavinikku som är från, han är i kommunstyrelsen i Kiruna från Socialdemokraterna. Han skriver, Uppsala är en gammal stad men vi är en kommun med många olika minoriteter. Det är något som Uppsala saknar.
Ja, det är ju inte sant bara.
Och det är lite så här, vilka minoriteter är det Uppsala saknar, Mats? Är det tänker han att vi är en sån här HBTQ-fri zon som i Polen eller något, så här, nej han syftar på samerna, men han hade inte kunnat säga vi är en kommun med många samer, det är något som Uppsala saknar.
Det kanske är en rättvis känga med tanke på historien med Uppsala universitet och samer, men ja,
men fast det är ju en konstig anledning att ge någon kulturhuvudstad.
Ja, alltså. Nej, absolut. Men och det är ju bara intressant att vi inte har minoriteter. Alltså, jag håller ju med dig där.
Ja.
Men det.
Nej, men exakt. Men som jag nämnde innan, deras tema anspelar ju också mycket på liksom samisk mytologi. Så det är ju också en ganska central grej av Kirunas ansökan. Och något som jag funderar på, om jag får vara lite elak mot Kiruna nu, vilket man ändå får säga att det är.
Du är lite bitter, du får.
Ja, precis. Surt kär även. Lite den här pratan, i alla fall. Men vad heter det, Sametinget sa att de inte ville ställa sig bakom Kirunas ansökan tidigare.
Okay.
Och motiveringen de gav var att de tyckte att ansökan var lite för otydlig i det skedet. Det här var i februari, tror jag.
Mm.
Så jag tror inte, det är inte nödvändigtvis någon jätteskandal här, men man kan undra lite hur samerna själva känner kring sin roll i
kulturhuvudstaden. Det känns som att det hänger ändå en del på det just nu.
Det känns ändå som att det är en punkt som Kiruna verkligen trycker på. Och det är ju såklart, det hade ju varit jättekonstigt om de inte hade någon plats i kulturhuvudstadsåret. Men det är också konstigt om de är typ så här Kirunas maskot eller något. Vilket, som sagt, jag har väl inte läst mig in på det här jättemycket, utan jag går bara på lite vibes här. Men det är lite den viben jag får ibland ändå. Ja, framförallt från Mats kommentarer. Men det är något som sticker upp där. Lite här och där. Så,
Tänk om vi hade kunnat, alltså kulturhuvudstadsåret för Uppsala hade inneburit att kurdiska röven gick ifrån sin gängkriminalitet, gick tillbaka till att skriva dikter.
Ah.
Låttexter som man gjorde en gång i tiden på i Gränby var det väl?
Ja.
Eller hur vi svarade så? Gränby centrum.
Ja, okej. Okay. Det här har jag inte koll på. Men,
UNT publicerade att han var med och vann. Eller han kom tvåa, tror jag, i någon sån tävling. Aha. När han var barn. Ja, de har publicerat hans texter. Jag har dem någonstans. De är toppen.
Ja. Ja, men wow. Nej, men det hade ju bara varit bra. Men det hade ju också varit konstigt ifall vi så här ja. Om man gjorde en oproportionerlig stor grej. Ja, kanske inte riktigt samma situation.
Mm.
Ja. Nej, men det är väl som sagt. Ja. Nej, men jag hoppas väl att det går bra för Kiruna. För jag kan verkligen förstå behovet av det här i och med flytten. Liksom, att på något sätt stärka sin identitet som stad. Och så. Ja. Trots mina lite elaka tolkningar av deras ansökan, så vill jag önska dem lycka till.
Så intressant.
En till grej är, där har hänt lite saker inom Sverigedemokraterna i Uppsala. Och det är ju en person som jag inte tror att jag nämnt tidigare, Kent Kumpula, som är...
Nej, det är faktiskt märkligt att vi inte har nämnt honom.
Mm. Nej, han är ju, eller har åtminstone varit gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala. Så det som har hänt här är att det var en riksdagsledamot från Sverigedemokraterna som dog nyligen.
Mm.
Och han var på... Han är en av deras försvarspersoner och han var på någon slags NATO-resa i Kanada och bara dog. Så ja, men precis. Så då Kent Kumpula kommer ta hans plats i riksdagen.
Ja.
Och då har Kent själv sagt att han tänker göra samtidigt också vara gruppledare i Uppsala.
Mm.
Som detta. Men hans parti håller inte med honom.
Nej.
Utan han blev utröstad av, om jag förstått rätt, alltså kommunfullmäktigegruppen i Uppsala.
Mm.
Och kommer istället bli ersatt av vännapodden Maria Rosander och Dominique Bäckström.
Verkligen vännapodden.
Ja. ja. Vi har ju pratat om henne tidigare. Hon var ju den här polisen som...
Men som höll på och kandiderade för EU-valet.
Exakt. Och hon hamnade ju lite blåsväder för att hon bland annat hade i sin kampanjfilm en film där hon liksom hotar en misstänkt med en pistol.
Mm, någon som har kört väldigt fort.
Ja, vilket jag inte tror polisen var framför sig. Också för att hon sa på Twitter eller X då, att alla georgier var tjuvar, hennes erfarenhet. Ja, i alla fall, vi har nämnt båda dessa saker tidigare. Så problemet med henne är att hon inte är folkvald i kommunfullmäktige. Så hon kommer bara vara i kommunstyrelsen och deras talesperson utåt, men personen som kommer leda arbetet i kommunfullmäktige är en teologstudent vid namn Dominicus Bäckström.
Mm.
Så ja, nej men jag tycker ja, nej men det här beror ju då, har till exempel UNT och Dagens ETC fått erfara på olika interna strider. Så jag har inte så mycket av ett scoop här så jag önskar, men det de har skrivit är dels att Kent Kumpla då har sökt mycket konflikter med liksom olika partikamrater och liksom därför varit jobbig att ha att göra med, liksom skapat dålig stämning i princip. Mm. Och den andra är lite olika ekonomiska spännande ekonomiska upplägg han har haft, ja. Skulle man kunna säga, som Dagens ETC har rapporterat om. För grejen är att han jobbar enligt honom själv mer än 100% i både
som politisk sekreterare också.
Politisk sekreterare i regionen, precis, på deltid. Och sen också saker i Uppsala kommun. Samtidigt har han sökt ersättning för förlorat arbete. Mm. Och det är ju egentligen till för att fritidspolitiker ska kunna vara fritidspolitiker och förena det med sitt arbete.
Mm.
Så det är lite konstigt när han jobbar över 100%. Och han har ju till exempel 2023 kammat in strax över 1 miljon i olika, ja, men, i liksom olika arvoden och
ja, ersättning för förlorad arbetstid.
Precis, för det är meningen att man ska ta ut ersättning för förlorad arbetstid under vanlig kontorstid, det vill säga mellan 8 och 17. Så det är lite, jag förstår liksom inte, om man jobbar mer än en hel tid, när har han tid att förlora arbetstid? Liksom? Mm.
Han menar väl på att han var egenföretagare någonting, ja. Eller som eget bolag?
Ja, exakt. Men jag menar...
Inte för att det spelar någon roll, jag bara...
Ja.
Det är ju det som gör det lite skumt också, för att då är det svårt att säga hur mycket pengar han skulle tjäna.
Nej, exakt.
Då säger man ju bara en siffra, att så här mycket brukar jag tjäna. Och så
ja, men precis.
Är det svårt att kontrollera.
Han sa väl typ...
45 000.
45 000 i månadslön. Och det är ju liksom inte en helt orealistisk summa kanske. Men det konstiga är ju snarare hur mycket arbetstid han påstår sig ha förlorat. Liksom.
Ja.
Så han säger så här till Dagens ETC. Det är helt enkelt så att det går åt tid att ta sig till och från möten. Man skriver till, svarar på plats i god tid och lägger där till transporter och bilköer, parkering och promenad. Allt tar tid. Det blir inte rättvisande att bara räkna ihop sammanträdestid. Det går att lägga till ungefär en timme innan och efter varje möte, säger Kent Kumpla, beroende på när mötet är förlagt. Om ett möte börjar eller slutar så att det bara blir en skvätt arbetstid kvar av början eller slutet av arbetsdagen efter transport, är det inte vettigt eller produktivt att åka och etablera och starta upp ett jobb för att jobba en halvtimme eller en kvart och sedan avetablera. Hela passet eller arbetsdagen blir missad.
Alltså i sak så håller jag ju med honom egentligen.
Men...
Ja, men det är klart att det påverkar den. Men å andra sidan så är det också komiskt hur mycket politiker i Uppsala verkar skylla på att de tar sig till och från möten och ut och promenerar. Det här har ju hänt förut i regionen.
Men jag menar,
Det är en helt orimlig ursäkt, jag håller med.
En timme innan och efter varje möte.
Ja, det är en lång omställning där alltså.
Ja, låter väldigt osannolikt. Men sen är det också så här, om man jobbar heltid inom kommunen och regionen, hur kan han då räkna med att liksom förlora en hel arbetsdag?
Ja.
För han har ju redan en heltidssysselsättning.
Ja, exakt. Han har ju valt att ha det som heltidssysselsättning då.
Ja. Ja. Nej, men jag tycker det är kul att så här, SS tidigare toppnamn i Uppsala, en man som har, låt oss säga, spännande ekonomiska upplägg för att få ihop 1 miljon. Just det, det glömde jag nämna. Han har ju också pratat om att sänka politiker av ord.
Just det här är ju så himla komiskt.
Ja, nej, men så jag tänker säga, så jag är på väg att säga, SDs tre toppnamn, deras tidigare person med spännande ekonomiska upplägg, blir utkörd av en polis som har blivit polisanmäld för hets mot folkgrupp, för en sak som hon skrev på Twitter, och en teologstudent vid namn Dominicus. Det är fint parti.
Där är bara namnet du reagerar på, eller?
Nej, men Okej, det här är ju såklart väldigt fördomsfullt. Men jag menar, om man har varit så här i studentvärlden i Uppsala.
Ja, det har man.
Liksom så här, en teologstudent som till exempel heter Dominicus.
Ja.
Som också är aktiv i Sverigedemokraterna. Det är
ja, man vet, ju, arketyp, man vet liksom. Ju vad det är för person.
Ja, men precis. Så, men det är verkligen, jag tycker, tre liksom starka SD-arketyper.
Ja, som ja verkligen. Är, vi har hela buketten ja. Av SD-personer.
Så intressant.
Ja, så jag sa i början av avsnittet hade jag ursprungligen tänkt prata om budget, men jag blev lite besviken. Alltså det är möjligt att jag missat något för att jag bara inte har läst tillräckligt noggrant, men till att börja med liksom styrets budget är ganska mycket som förra årets budget.
Mm.
Precis som förra året så är det liksom nedskärningar i många nämnder, men de har också förra året var det ett avtal med Liberalerna för att få igenom spårväg att man inte skulle göra nedskärningar på skolan.
Mm.
Och så är det i år igen. Liksom. Så det är ganska mycket så. En så här, liten positiv grej tycker jag är att de inte siktar på att komma upp i 2% överskott i budgeten, tror jag det är. Va? Och det tycker jag är väldigt rimligt. Men ja. Kanske inte superintressant att prata om. Men ja, jag tyckte det var... Jag blev oerhört besviken när jag kollade på budgetdebatten. För det blev liksom klart för mig. Och jag hade typ den här pratan förra året. Men högern är liksom fortfarande så inne på det här med spårvägen. På ett himla dumt sätt.
Ja, de kan inte släppa det.
Ja, för de är så här... För styrets budget lägger ju pengar på så här förberedande... eller liksom förberedelse för att kunna bygga spårvägen.
Mm.
Och det är inte oppositionens budgetar. Så de är så här, kolla vad mycket mer pengar vi har i vår budget för att inte lägga pengar på spårväg. Och det
är ju ett ganska enkelt trick att inte investera pengar på saker och ting. Då får man mer pengar till annat.
Men
det är inte så det funkar i det här fallet. Det är det som är så korkat.
För grejen är ju så här att vad är alternativet till spårväg? Det som har framförts mest är Bus Rapid Transit. Bus Rapid Transit beräknas ge ett sämre ekonomiskt resultat för Uppsala. Så då skulle de rimligtvis behöva investera mer pengar för att göra Bus Rapid Transit. Men de är bara så här, de har liksom inte ens tagit med det de ska göra istället för spårväg.
Nej, de har ju liksom inte ett realistiskt alternativ för vad det skulle innebära om man skulle ha det.
Nej, precis.
Och då är det klart att de kan trolla med siffror på det sättet.
Ja, exakt. De är så här, vi ska göra en utredning om Bus Rapid Transit. Något vi har utrett flera gånger förut.
Ja.
Och sen så här...
Vilka bra att investera i pengar.
Ja, för att liksom ducka frågan så här, vad de ska göra istället. Så det är ju liksom... Alla liksom oppositionens budgetar är ju liksom helt oseriösa.
Ja.
Så det är ju bara så här...
Plus att nu har man tagit spadtaget för spårvägen, så liksom ska man dra tillbaka det nu. Det är ju...
Ja, nej men exakt. Det menar de ju att man borde göra. Men, men liksom... Så jag menar, det är ju ganska ofta som alltså, alla innan budgetdebatten visste ju vilken budget som skulle vinna. Det är ju liksom ingen konstigt med det. Så det är ju såklart att i många sådana lägen att många så här oppositionsbudgetar är lite hittepå för alla vet att de inte kommer ända. Men det är liksom så tydligt i det här fallet. Jag menar, gud, efter hela folkomröstningen var över tänkte jag så här, gud vad skönt. Nu
slipper vi det här.
Ja, men jag fick tanken så här, tänk om du går till val på att sluta, eller vet du, att avbryta spårvägsarbetet nästa val.
Det hade varit helt sjukt.
Ja.
För då har de liksom byggt om jättemycket i Dag Hammarskjölds väg. Alltså de håller ju på den nu.
Ja. Nej, alltså det är verkligen en så fruktansvärt korkad idé att så här, nu ska vi slänga bort typ så här, 3 års arbete på att göra någonting som är dyrare.
Ja.
Så att,
bara för att vi ska vinna det här.
Ja.
Men det är ju det, alla har ju lagt så himla mycket prestige i den här frågan, så det är så himla svårt att bara backa nu.
Ja. Men alltså jag hoppas verkligen att de kommer ta den här vägen ut som är att säga okej, men nu har vi lagt så mycket arbete på spårväg så vi kan inte avbryta det nu.
Nej.
Utan vi skulle ha avbrytit det för flera år sedan. Och bara köra med, för jag kommer bli så arg för att man avbryter spårvägsarbetet för att göra Bus Rapid Transit. Det är verkligen det dummaste jag kan
föreställa mig.
Men visst, alltså, man kan ju vara så här till exempel Till exempel, jag vill minnas att Utvecklingspartiet Demokraterna kallar spårvägsarbetet för ett gökbo. Och då tänker de så här, ja, det här kommer bli mycket dyrare än planerat. Så i verkligheten kommer ju bara Rapid Transit bli billigare. Men då måste man ju ändå vara så här, fast det är ju inte nu, det är ju inte i nästa års budget som det är billigare med bara Rapid Transit. Utan det kommer ju vara flera år framåt som det har någon ekonomisk effekt i så fall. Ifall de har rätt i att det är ett gökbo då, liksom. Det är ett argument man kan göra, men det blir liksom så himla fånigt. Jag är besviken på liksom att man bara helt och hållet liksom skippar att göra någon politik som är på riktigt eller något för att bara så här fortsätta bara tjata om spårvägen. Så ja, hoppas innerligt att de inte går till val på den här skiten.
Nu får det faktiskt vara nog.
Nu får det vara nog.
Vi har ju haft en folkomröstning om det här. Vi fick det till sist och ändå ska man inte säga, det är helt sjukt faktiskt.
Ja, fast vad handlade folkomröstningen om egentligen? Ja, skitsamma.
Nej, men det är ju också, om vi pratar om budgeten, så tycker jag ju att en rolig del av det här, det var ju dels att Stefan Hanna envisas med att lägga fram det som en motion efter att ha beslutat vad styret skulle gå upp med för budget.
Just det, han la sin egen, alltså Utvecklingspartiets budget som en motion.
Ja, så att hela den där liksom 60-någonting sidor var tvunget att publiceras där. Och så började det publiceras en gång till för att Erik Pelling var tvungen att svara på det och säga, nej men vi har redan beslutat det här, Stefan Hanna. Vi kommer inte ta upp den här frågan.
Ja.
Men dels det, men också att jag ändå kopplat till den här frågan som fortfarande är helt obegriplig.
Ja.
Att det är så tydligt att det är Stefan Hanna som fick formulera den. För när man tittar på vad rubriken är i Utvecklingspartiet, Demokraternas budget, så har de så orimligt långa titlar, vissa av de här segmenten i den, som är helt obegripliga.
Ja, jösses alltså.
Så intressant.
Men David, i fredags så frågade jag ju dig i ett försök att liksom småprata lite när vi var på en fest som var ganska högljudd.
Ja.
Där det inte gick så himla bra att höra varandra. Om du hade något nyårslöfte.
Just det.
Och det var ju en dum fråga, för det är klart du inte har.
Ja, nej.
Det är inte riktigt din grej.
Nej, det är inte riktigt min grej.
Nej. Men jag tänker så här, när avsnittet släpps är det ju snart nyår. Så då har jag tagit på mig att göra förslag till nyårslöften till lite olika personer och aktörer i Uppsala. Så kan du få se vad du tycker om dem.
Ja.
Och då börjar vi ju med de som vi nämnde i början, de här nya ägarna av Dragon Gate. Aroslättens fastigheter. Och jag tänker att deras nyårslöfte blir ju ganska enkelt egentligen, för vi vet ju bara, det finns ju en sak som vi alla hoppas på.
Ja.
Och det är att de kan öppna upp Dragon Gate under nästa år. Och att de kan klara åtminstone ett år utan att gå i konkurs.
Mm. Ja. Ja, men jag tror ett år utan att gå i konkurs känns bra. Öppna upp Dragon Gate, som sagt. Det är svårare än vad man tror.
Nej, eller hur? Man satsar på det.
Ja.
Vi har ju redan gått igenom lite vad de tänker göra med det. Så att det är väl kanske en rimlig idé. De kan ju börja någonstans med mack och lite butiker, så får de bygga vidare. Men det coolaste vore om de kan öppna Dragon Gate.
Ja,
faktiskt.
Verkligen.
Nej, men nästa person som jag har tittat eller tänkt på en del, det är Stefan Hanna, som vi precis har lagt lite tid på att prata om, som vanligt. Och jag tänker att Stefan Hanna, han är ju på en plats där han vill vara.
I kommunfullmäktige?
Ja, kanske inte där han vill vara där. Han vill bara ha lite mer inflytande och sådär. Men jag tänker att han är väl ganska nöjd med sig själv ändå. Behöver inte förändra sig själv så mycket.
Ja, nej.
Om jag tänker utifrån hans perspektiv.
Ja.
Så jag tänker att hans nyårslöfte blir att han får fortsätta skriva motioner till varje kommunfullmäktige. Och han har ju meddelat då att den här mandatperioden som är nu, det blir hans sista i kommunfullmäktige.
Ja, just det. Han hoppas på regionfullmäktige nästa val.
Ja, precis. Precis. Jag tänker att han vill nog inte göra någonting annorlunda, utan snarare bara lägga i en extra växel de här sista två åren nu innan han går över till regionen.
Ja.
Och liksom sätta sitt arv på kommunfullmäktige. Och jag tänker att han har börjat ganska starkt på det redan. Och det är ju lättare att hålla ett löfte om man redan liksom är på rätt bana med det någonstans. Det blir lite lättare. Så senast KF så fanns det totalt 18 motioner inlämnade. Och de här var 11 stycken Stefan Hannas.
Ja, det är starkt.
Mm. Och jag gillar också, han börjar verkligen gå tillbaka till sina rötter just nu. I de här motionerna. För att det var en motion som handlade om en folkomröstning.
Mm.
Såklart.
Väldigt
ja, ja, exakt. Jag vet inte om jag måste utveckla mycket mer. Så, det är väl poängen. Några andra favoriter som han har, det är ju... han har ju tidigare varit inne på det här med DDR-målningen i Karolina backen.
Ja.
Stefan Hannar, den här DDR-kopian har ingenting i Uppsala att göra. Det är en skam för Uppsala.
Och nu går han till attack mot den igen i en motion. Det är en motion som handlar om konstverk i Karolina backen. Det här tycker jag är en riktigt härlig motion. Ja, nej men precis. Han nämner kopian av DDR-muralmålningen. Som upprört många, som på olika sätt lidit av eller ogillat kommunismens destruktiva ideologi och dess ledares förtryck av oliktänkande. Som tur är har kommunismen aldrig varit en styrande politisk ism i vare sig Uppsala eller Sverige. Uppsala har däremot en lång tradition av världsledande freds- och konfliktforskning i Uppsala universitet. En freds- och konfliktforskning som bland annat bedrivits att det är oklokt att bygga murar och klokt att riva murar mellan oss människor för att minska risken för blodiga konflikter. Och nu kommer vi till en riktigt härliga del av det här. Försoningsarbete och samverkan är klokare murar. För att göra konst i Karolina backens norra del mer relevant för Uppsala skulle en mur runt värmecentralen kunna göra stor positiv nytta med relevans för Uppsala. En mur runt DDR-kopian gör även det konstverket mer relevant. Så han vill sätta upp en mur runt värmeskåpet med DDR-målningen.
Ja.
Och det här ska ju såklart med fördel genomföra en konstnärstävling kopplat till muren.
Mm.
Där jag gärna ser att en del av tävlingsinramning kan vara att den ska ha temat barn och framtidstro och inkludera graffiti. Graffiti är relevant eftersom Berlinmuren är full av graffiti. Så att det här symbolismen, att vi ska riva murar, men i det här fallet så bygger vi upp en mur runt kommunismmålningen.
Ja.
Och att det på något sätt ska hänvisas till Berlinmuren, vars kanske största symbolism är att den har rivits. Det.
Ja, exakt. Men det blir ju så konstigt. Alltså, jag tänker ju, Stefan Hanna tänker ju så här, Berlinmuren, det är liksom kommunisternas fel.
Ja.
Men om man bara har en mur runt DDR-muralen, då blir det nästan motsatt budskap.
Ja, exakt.
Att det är så här, vi liksom marginaliserar det här konstverket. Då blir ju vi som, alltså vi blir bokstavligt talat de som inmurar.
Ja.
Det blir ju jätte, ja okej.
Okay. Ja, det blir väldigt, symbolismen går inte riktigt fram tycker jag.
Nej.
På det sättet som jag tror att han förväntar sig. Men en annan, ja vi behöver inte gå igenom alla de här 11 motionerna. Men han vill också att vi ska konkurrensutsätta Alice. För att det är så pass bra så att privata aktörer kan inte tävla med det.
Ja.
Så det är inte rättvist att vi har så bra allaktivitetshus för mindre barn. Att privata aktörer inte kan tävla med det.
Ja, gud. Jag älskar marknaden.
Ja, den är otrolig.
Ja.
Ja. Nej, men det finns gott om kul motioner. Det är också en väldigt lång motion om fallfrukt och att man inte ska måla ut möbler i offentligheten för att det blir så mycket problem för äldre personer, man behöver måla om dem och de inte är tillgängliga under en period.
Ja.
Och att vi ska hylla Uppsalabor som fått nationella och internationella framgångar.
Just det.
Så det är högt och lågt.
Ja.
Men jag tycker Stefan Hannas nyårslöfte, fortsätt lägga in mycket motioner.
Ja.
Sätt ditt märke på kommunfullmäktige så gott du kan. Nästa nyårslöfte som jag har formulerat, det är för Försvarsmakten.
Okej.
Okay. Mm.
Uh-huh.
Att Försvarsmakten har ju varit lite av en konflikt med Uppsala vatten under en tid, som du kanske vet.
Just det, med PFAS i vattnet och så.
Precis, Uppsala har ju ganska alltså, höga halter av PFAS. 9 av 10 kranvattenprover har visat att det innehåller PFAS. Och det här är ju Uppsala lösning med att vi har kolfilter som gör att vi kan dricka vårt kranvatten ändå. Men just nu är det ju en konflikt om ifall Försvarsmakten ska betala för det här. Det är ju lite, men det är väl lite oklart, för det finns väl vissa andra eventuella källor för det. Men det är ganska troligt, ska jag säga, att det beror på brandskum som har funnits ute i, om det är Ärna eller liksom där ute i försvarsområdet.
Jag visste inte att vårt kranvatten var så dåligt, för det känns som en sak som Uppsala bor ibland är så här lite konstigt lokalpatriotisk över. De bara, vårt fina kalkvatten.
Det är så vidrigt att vi har så kalkigt vatten. Det var verkligen ett av mina största problem när jag flyttade hit.
Ja, okej.
Ja.
Det är så.
Ja.
Hur, alltså för att man måste så här rengöra, avkalka saker oftare, eller bara att vattnet smakar sämre?
Det smakade sämre. Jag insåg väldigt snabbt att man behöver ha det i kylen för att det ska smaka okej. Okay. Nu har jag vant mig efter 11 år, men det tog ett tag. Men också att det var annorlunda när man duschar. Det var bara jobbigt.
Ja, okay. Jag vet ju knappt något annat, så...
Jag har också hört att frisörer i Uppsala måste lära om sig hur de ska färga hår de gör i Uppsala, för att det är så annorlunda med vårt kalkvatten.
Ja, just det. Hur surt det kan jag verkligen tänka mig påverkar hårfärg och så.
Ja, precis. Ja, men i vilket fall, PFAS. Och nu kom det också en nyhet att ett område norr om Uppsala hade så höga halter av PFAS i sina brunnar. Där kan man ju liksom inte, där kan man ju inte använda kolfilter, för då är ju dagvattenbrunnar hos dem. Så att det går ju inte igenom Uppsala vattens processer. Och då gick Försvarsmakten ut och sa, drick inte det här vattnet utan köp vatten. Och så kan ni fakturera Försvarsmakten.
Wow.
Så jag känner att... just nu så är ju processen att Uppsala vatten har vunnit i senaste instansen i mark- och miljödomstolen.
Mm.
Och Försvarsmakten har väl överklagat det. Jag har inte hört någonting om vad som har hänt med det sedan dess. Men jag tycker att Försvarsmaktens nyårslöfte kan vara att dra tillbaka överklagan och bara betala för reningen av Fyrisån. Det är inte mer rätt att de gör sin del av det här arbetet.
Ja, precis.
Ja, men bra, vi är överens om den, eller? Bra.
Ja, verkligen.
Sen har vi en där vi kanske går lite isär då, vi får väl se. För nästa nyårslöfte är till Erik Pelling, såklart.
Oho.
Och det kopplar ju då till kulturhuvudstadsåret. Nu måste ju han slicka såren lite från det här. När man har lagt ner så mycket pengar och tid och energi på att försöka vinna kulturhuvudstadsåret. Men jag tycker att nu gäller det ju ändå att vi visar att Uppsala behöver inte vinna det här för att visa att vi är en kulturhuvudstad. Det kan vi göra redan 2025.
Mm.
Grejen är ju den också att nu, även om alla de här 78 miljoner kronor som man från början hade planerat att lägga på kulturhuvudstadsåret, det är ju kanske inte aktuellt att man satsar allt längre.
Nej.
Men däremot så har man ju budgeterat 14 miljoner extra för kulturen de närmaste 2 åren. Och det har man väl sagt att det kommer man hålla fast vid ändå.
Precis, 14 Kent Kumpula.
Exakt. Exakt, vad behöver vi mest?
Eller man skulle också kunna tänka, vad blir det? Liksom ungefär en tredjedels Dragon Gate.
Ja, faktiskt. Det är jättemycket pengar. Men planen just nu verkar ju som det att de ska använda de här pengarna till att utveckla kultur i stadsutvecklingen.
För
det, för det är ju det man vill. Man vill ju fortsätta satsa på sydöstra staden och hela det projektet. Absolut, det är väl bra att satsa på det och bygga in det. Så jag har ingenting emot att vi bygger in bra kulturpunkter i nya delar av stan. Men sen kan jag också tycka att det är lite tråkigt, för det här innebär också att jag håller med lite Mattias Johansson från Centerpartiet. Mm. Som menar på att, eller han och jag gemensamt skulle säga, tycker väl att Erik Pellings nyårslöfte ska vara att börja med att använda de pengarna till att öppna upp de här biblioteken som vi har stängt ner de senaste åren. För det har varit ett ganska stort problem i Uppsala.
Mm, just det, ja.
Det vill säga biblioteken i Eriksberg och i Vänge. Där man inte riktigt har några alternativ för tillfället. Vänge har ju närmsta biblioteket just nu, Stenhagen.
Ja, okej, okay, ja.
Det är en ganska bra bit.
Ja, ja. Nej, mm. det låter ju bra.
Ja.
Alltså, som nyårslöfte menar jag. Inte ja. Att biblioteken... Mm.
Nej, men eller hur, att vi satsar lite på att faktiskt ta kvar de aha. institutioner som finns. Och att, men inte bara blicka framåt på nya delar av stan, utan mm. också försöka bevara de delarna som...
Ja.
Jag tänker att det här... Alltså det är så lätt att glömma bort typ Stenhagen, Eriksberg.
Ja.
För att det byggs så mycket i andra delar av stan.
Mm.
Och absolut, Eriksberg, vi kommer ju få i Rosendal nu ett bibliotek.
Just det, det är inte så långt bort, men ja.
Nej, men det är ändå inte riktigt samma grej, va?
Ja, det hade ju varit rimligare att ha ett bibliotek i Eriksberg och inte Rosendal, känner jag spontant. Men... Mm.
Ja, jag kan hålla med. Sen mitt sista förslag till nyårslöfte då. Det är kopplat till en ny person som jag upptäckte som har lämnat in en motion nyligen till ja. KF. Nämligen Lisen Burmeister från SD.
Ja, ja.
Känner du igen henne?
Jo, men det gör jag. Jag minns inte exakt, men det låter bekant.
Mm. Jag tycker att hennes nyårslöfte kan bli att hon ska acceptera kattens natur och faktum är att hon bor i kattstaden Uppsala.
Mm.
För hon lämnade in en motion nu under hösten som alltså syftade till att i princip begränsa katters rörelsefrihet i staden.
Jaha.
Ja.
Hur då? Hur begränsar man katters rörelsefrihet?
Ja, alltså... Det är väldigt, alltså det är lite det som är min poäng med det här också. För att det hon tyckte då var att kommunen ska lägga till en paragraf om katter i de lokala ordningsföreskrifterna. Och ja, alltså att paragraferna för katter utformas så att den begränsar möjligheten att låta katterna vara lösa på utvalda offentliga platser. Det besvaras med en ganska långt svar ändå liksom, som hänvisar till lite allt möjligt. Men... Bland annat då, lokala ordningsföreskrifter måste utformas med sådan exakthet att det är möjligt att tillämpa dem och övervaka efterlevnaden. För att man ska kunna straffbelägga någon för överträdelse av en lokal ordningsföreskrift krävs att den tydligt anger vem som ska iaktta föreskriften. Detta krav är med hänsyn till kattens natur svårligen genomförbart. Så ja, det, och jag menar liksom... Jag känner att Lisen Burmeister, alltså det är ett bra namn med tanke på motionen också.
Ja, det känns också som ett väldigt sverigedemokratiskt namn.
Ja, visst gör det. Men jag tänker liksom att vet hon vad hon är för stad? För katter har ju styrt den här staden i alla tider.
Mm.
Hon har hört talas om Pelle Svanslös. För att inte tala om ingefära i Flogsta. Som inte går att stoppa.
Mm.
Som tenderar att liksom vandra in i studentkorridorer och hänga med utbytesstudenter och ta bussen till Rackaberget. Skärpning. Det går inte att stoppa katten med motion.
Ja, ja det känns ju verkligen... det känns nästan som någon slags här grekisk historia om hybris. Liksom.
Ja. Nej, men så jag tycker Lisen Burmeister 2025 så får du helt enkelt bara acceptera kattens natur och att du bor i kattstaden Uppsala. Det är inte någonting mer att göra åt den saken.
Ja, det tycker jag att hon gör rätt i att göra.
Mm. Det var alla mina förslag på nyårslöften. Jag hoppas du kanske fick någon inspiration inför nästa år.
Ja, precis. Ja, bejaka kattens natur kanske. Att jag borde göra lite mer. Ja.
I din vardag.
Ja. Ja, men det var väl allt vi hade kanske.
Ja, jag tycker det.
Ja.
Men då önskar vi gott nytt år.
Gott nytt år.